CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Shit, jag kliar mig i ögat precis. Kommer jag bli sjuk nu?
Har du tvättat händerna?
18 gånger.
Ja, det är lugnt. Du klarar det. Från Monopol Media, det här är Kapitalet. Jag heter Åsa Secker.
Jag heter Jakob Borssell.
Jakob, vi har ju pratat ganska mycket om krispaket och olika miljarder de senaste veckorna.
Det här måste ju få väldigt många att klia sig i huvudet. Varifrån kommer alla pengar? Var hittar man 1100 miljarder? Och varför köper Riksbanken obligationer? Och det är en sån här tid man fattar inte så mycket.
Man fattar inte så mycket. Vad är en säkerställd obligation till exempel? Varför ger man pengarna till bankerna? Det finns många olika vinklar på det här. Det allra mesta som vi har pratat om har ju varit de så kallade penningpolitiska paketen.
Precis, vilket är det som Riksbanken sysslar med.
Precis. Sen finns det en annan stor krispaketsaktör, regeringen.
Nytt ord 2020.
Ja, absolut. Det slår sig in på nyårslistan, tror jag. Nej, men regeringen, eller regeringen och riksdagen kanske, alltså politiken.
Precis, och då pratar vi om finanspolitik.
Exakt. Och medan Riksbankens paket ska upprätthålla efterfrågan på obligationsmarknaden och säkerställa bankernas likviditet och den typen av olika abstrakta grejer, så är ju problemen som de finanspolitiska paketen ska lösa, ja, men i alla fall på ytan, lite lättare att förstå. Massa företag håller på att gå i konkurs för att ingen handlar.
De behöver pengar nu. Och det har inte undgått någon att alla företag, alla branschorganisationer, alla skriker efter pengar. Lite svårt att förstå kanske varför just alla ska ha pengar, men det är det vi kommer att prata om idag.
Exakt. Men bara för att själva problemet är lite lättare att förstå, så betyder ju inte det att det inte finns olika lösningar på problemet. Det vi ska göra idag, det är att titta lite på de olika lösningarna. Närmare bestämt 3 varianter från 3 olika politiska läger om vad man ska göra och inte göra för att rädda vår ekonomi.
Och sen när vi har hört de olika förslagen så bestämmer vi i Kapitalet vilken som är den bästa lösningen.
Det skulle ju vara jätteroligt. Nej, men våra lyssnare kan väl välja själva vilken som är bäst. Det kanske inte heller är så att alla de här lösningarna står mot varandra. Ja, ni fattar. Vi litar på våra lyssnares omdöme. Bara för transparensens skull så ska vi kanske säga att det är vår kollega Gunnar Harrius som har pratat med de här olika personerna och liksom producerat det här avsnittet om de här olika lösningarna. Gjort det här programmet kan man väl säga. Men Gunnar har fortfarande symptom, så att han är hemma. Han kommer att komma tillbaka.
Ja. Det är inget att vänta på. Lösning nummer 1 på den ekonomiska krisen, vilken är det?
Den första lösningen kommer från en man som heter
Sandro Scocco, och jag är chefsekonom på Arena Idé.
Minnesgoda lyssnare vet ju att han pratade om Lafferkurvan för ett par år sedan. Fler återbesök från det avsnittet väntar för övrigt. Han har också en egen podd tillsammans med Alicia Heimersson på Arena som heter Pengar och politik.
Sandro Scocco, han är ju typ... Det refereras honom ibland som en sosse-ekonom. Är det någonting som han är bekväm med?
Nej, det är väl inte riktigt. Men jag får väl acceptera stämpeln vänsterekonom i varje fall.
Vi respekterar det. Vi säger vänsterekonom härifrån. Och då gissar jag att hans lösning är inte typ låt allt ha sin gång, marknaden fixar det här, det blir bra.
Korrekt.
Det är egentligen väldigt enkelt. Alltså vi är i en unik situation och vi behöver väldigt stora insatser nu från regeringens sida för att helt enkelt stötta företagen och samhället och inte minst individerna nu som kommer råka illa ut i liksom spåren av coronakrisen. Så att det är absolut glasklart att vi måste göra någonting, och att vi måste göra någonting ordentligt, och vi måste göra det snabbt.
Och att någonting måste göras fort, det är inte han ensam om att tycka. Så vad är det här ordentliga som måste göras så snabbt?
Ja, men för att förstå det så måste vi vara med på en grej här, och det är Sandro Scoccos definition av företagande och vad det liksom är för någonting. Och också vad som är rimligt att förvänta sig av företagen. Egentligen då, hur Sandro Scocco tycker att allt det här borde funka.
I en marknadsekonomi så är det liksom rimligt att företagen också har reservkapital för oförutsedda händelser. Alltså bedriva företag är en riskverksamhet. Det är det som liksom gör att man får en högre avkastning på aktier än man till exempel får på en statsobligation. Och vi har haft en väldigt lång period där företagen har delat ut pengar eller återköpt aktier och så vidare. Och då har man satt sig i en situation att man inte har de här reserverna som behövs i dåliga tider, ja, då ska ju inte staten bara efterskänka det här, utan i första hand så ska ju det ägarna som ska återföra kapital till bolaget som man tidigare tagit ut, så bolagen överlever.
Kort sagt, man visste att det var en risk att driva bolag. Klarade man inte av det så ska ägarna ta smällen och lösa nytt kapital.
Mm. Väldigt hårda paket så här i en internationell sjukdomsorsakad ekonomisk katastrof.
Det kan man tycka, men då måste vi komma ihåg att det här är ju så som Sandro tycker att det borde funka i vanliga fall.
Men i en sån här situation kan det säkert hända då att det inte finns tillräckligt med kapital, och då kan man behöva hjälp, men då ska liksom staten behandlas som vilken ägare som helst som skjuter till kapital och får ägande då mot det kapital man skjuter in.
Okej, så det är hans lösning, att staten ska rädda de här företagen, men att de också ska få aktier i gengäld.
Ja, men precis. Sandro Scocco vill att det sätts upp en företagsakut. Och så får staten rädda de här företagen, alltså att skattebetalarna delar på risken. Men då vill han också att skattebetalarna ska få vara med och dela på vinsten.
Och då efter det så skulle staten äga de här bolagen?
Ja, alltså Sandro Scoccos förslag var väl att så här, det här skulle vara tillfälligt, att det ska finnas återköpsklausuler så att staten inte blir delägare i massa företag i ett decennium.
Lätt att se att det blir lite krångligt.
Krångligt, mäckigt, kaos. Det ska väl sägas också att Sandro Scoccos förslag lite är till för att avskräcka. Alltså det finns ju massa företag där ute som inte alls vill ha ett statligt ägande eller delägande. Och då skulle ju en sån här sak kunna uppmuntra till att istället ta in privata pengar för att rädda de här företagen, så att man slipper de statliga pengarna.
Så hotet är då, skjut till pengar ni, för annars gör vi det.
Det är ju inte det värsta hotet man någonsin har hört talas om.
Vi räddar ett företag. Okej, okay, om jag summerar lite här. Sandro Scoccos förslag, rädda företagen för all del, men gör genom att låta staten köpa aktier som man sen säljer av när företagen har återhämtat sig igen.
Ja.
Staten är tvingad att göra detta, centralbanken är tvingad detta att göra, men det måste göras på ett sätt så att det finns en uppsida för staten, att inte varje gång någonting sånt här händer så visar det sig att staten kommer ut relativt fattig, men ägarna kommer ut med det här liksom, ja, i full blom som vanligt, va? Utan svenska skattebetalare, amerikanska skattebetalare och andra måste känna att de inte blir lurade varje gång det dyker upp en kris.
Bra, säger vi så. Första lösningen avklarad. Två stycken kvar.
Måste bara säga det är otroligt lyxigt att vi liksom bjuder på tre lösningar. Många poddar hade ju nöjt sig med en.
Men alla bara pratar om problem hela tiden.
Exakt.
Här kommer de tre på rad, lösningar på alla problem. Men det är den här typen av arbetsmoral som vi gärna vill uppvisa, kapitalet. De andra lösningarna, de kommer efter det här.
Kapitalet sponsras av SPP, pensionsbolaget, och det handlar om ITP.
Exakt, kort repetition, eller?
Ja, du lärde mig förra veckan att på 70-talet så var det så att arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension, och man kom då överens om vilka villkor som skulle gälla, och så kallade man den här pensionen för ITP. Och är det så att man är tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen ITP, alltså man har förmodligen den här pensionen.
Minne som en elefant.
Ja, otroligt.
Ja. Har man den här pensionen, ITP, då kan man också påverka den Vart femte år så gör man då nämligen en enorm upphandling. Mm. Det är Collectum som gör det, också sånt här namn som man hör ibland. Mm. Där olika pensionsbolag kan ansöka om att få förvalta de här pensionerna. Det rör sig om miljardbelopp som betalas in i det här systemet varje år. Ju. Mm. SPP är ett av bolagen som valdes ut senast, nu i fjol. Och sen kan ju då pensionsspararna välja vilket av de här pensionsbolagen som då får äran att ta hand om pengarna.
Okej, varför gör man det på det här sättet då?
Upphandlingarna, det går ju ut på... För liksom, man har kunnat tänka sig att det är bara typ en pensionslösning som man kör liksom i 100 år.
Ja.
Men jag tror att man gör det för att man vill liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen. Man vill ha lite konkurrens. Och så förhandlar man också fram stora rabatter så att pensionsspararna ska typ spara pengar genom att avgifterna blir låga.
Man kommer med ett anbud i princip och så att det ska bli så bra som möjligt för spararna.
Exakt.
Och då har man såklart valt SPP som är en av anbudstagen.
Det har de gjort.
Självklart. Ja.
Det är SPP jättestolt över, för det är typ en rätt snårig upphandling.
Ja, men det förstår jag. Ja. Okej, och så gör man då ett val.
Precis. Vill man kolla på det här så finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se som har satts upp då för att liksom av branschen för att hjälpa folk att typ förstå ITP, eller bland annat ITP bättre. Och där kan man gå in och se hur den här ITP-pensionen är placerad. Och så kan man göra egna val. Och idén är att hälften av pengarna alltid kommer ligga i det som heter traditionell försäkring. Vi gjorde ett avsnitt ganska nyligen om traditionell försäkring.
Mm.
Det hette världens bästa sparform, frågetecken.
Mm.
Den andra halvan kan man också ha en traditionell försäkring eller placera i det som kallas för fondförsäkring. Men grundtanken är att man helt enkelt får bestämma själv hur de här olika halvorna ska, vem som ska ta hand om dem.
Mm.
SPP var ju som sagt då ett av fåtal bolag som valdes i den senaste upphandlingen. Så de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder. Då.
Kanon. Om man vill läsa mer om det här, kolla hur ens ITP är placerad och göra förändringar. Vad heter sidan, sa du?
Avtalat.se.
Toppen. Vi säger tack till SPP som vill göra dig som lyssnar mer medveten om hur otroligt viktig pensionen är för dig och din framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället. Och så är det också så att SPP möjliggör din favoritpoddkapitalet, så det säger vi tack för.
Ja, det är jätteviktigt.
Det är också en positiv kraft i samhället. Ja. Verkligen. Tack SPP.
Tack.
Okej, vi är alltså ovanligt lösningsfokuserade i dagens avsnitt. Massa företag har det jättekämpigt just nu eftersom att vi har slutat konsumera så här i karantäntider. Olika saker måste göras eller inte göras. Vi pratar med folk som tror sig veta vad.
Ja, vi kan säga att vi sonderar terrängen efter potentiella lösningar på den här ekonomiska krisen.
Ja, men något sånt. Och vi har precis hört vänsterekonomen Sandro Scocco prata om att han tycker att staten borde köpa aktier i företagen så att de får en del av den så kallade uppsidan.
Alltså staten då ska kunna ta del av eventuella framtida vinster som ett litet tack för att de gick in med pengar i företagen.
Exakt, och sen ska de sälja tillbaka aktierna till något slags marknadspris när allt är normalt igen. Så, det var lösning nummer ett. Nu till variant nummer två.
Som kommer lite längre högerifrån.
Ja, Jakob Lundberg heter jag. Jag jobbar som chefsekonom på Timbro som är en marknadsliberal tankesmedja som arbetar för fria marknader och fria människor.
Jakob Lundberg, även han känd från Lafferkurva-avsnittet av Kapitalet.
Om ni inte har hört det så publicerades det på julafton 2018. Som en julklapp till er lyssnare så gick vi igenom Lafferkurvan. Och då handlar det om liksom hur Sveriges skattenivå, den perfekta skattenivån skulle se ut. Nu har vi mycket allvarligare saker att prata om, för det är kris i samhället.
Det är kris, och frågan blir ju då, vad är det för kris?
Jag skulle säga att det här är framförallt en klassisk utbudschock. Att det här har minskat ekonomins förmåga att producera överhuvudtaget. Den närmaste jämförelsen är väl oljekrisen på 70-talet när högre oljepriser gjorde att ekonomin kan liksom producera mindre saker. Och nu är det för att folk helt enkelt inte går till jobbet och gränserna är stängda och så vidare. Så det är framförallt en utbudschock. Och sen till viss del en efterfrågeschock också förstås. Att folk har generellt blivit mer försiktiga och företagen investerar inte lika mycket och sådär. Men framförallt en utbudschock, och det gör ju också att det kan bli svårare att stimulera sig ur den här krisen. Om folk inte går till jobbet, då spelar det ju liksom ingen roll hur mycket stimulanser man inför.
Okej, man bara ska dra så super basic. Utbudschock, saker produceras inte. Det är svårt att lösa med stimulanser, alltså att ge företag eller människor pengar. Mm. Eftersom att det inte är brist på pengar som är problemet. Alltså det är snarare brist på typ japanska bilcylindrar.
Vilket i sin tur då leder till att det blir brist på svenska lastbilar med japanska bilcylindrar. Det här är i princip alla med på, att någon slags utbudschock är en del av problemet här.
Men om det inte går att lösa den här krisen med stimulanser, alltså vad ska man göra då? Stimulanser är ju så här go-to finanspolitiskt vapen.
Alltså, Jacob Lundberg menar att bara för att stimulanser inte kommer att lösa krisen så betyder det inte att man inte ska stimulera ekonomin. För det som krävs nu är likviditet. Alltså företagen behöver pengar i kassan så att de inte konkar. Jag hörde något exempel igår, någon butik som hade köpt in liksom hela vår- och sommarsäsongen, alla kläder. Levereras till deras lager, kommer en räkning, men det finns inga kunder i butikerna som köper de här kläderna. Så det kommer inte in några pengar.
Mardröm.
Mardröm.
Noll inkomster men fortfarande utgifter och lokalhyror och allt sånt där som man liksom inte blir av med bara för att inkomsterna slutar komma.
Ja, precis. Och det är möjligt att de säljer magierna sen, men just nu så är det en likviditets, liksom ett likviditetsproblem.
Vem ska betala räkningen?
Ja. Jacob Lundberg, han är också öppen för att staten ska kunna få något slags ägande om man går in med pengar i företagen.
Ja, alltså jag kan faktiskt se poängen där, att om staten går in och tar risken så måste staten också få vara med och ta uppsidan. Så långt så är det väl rimligt att tänka sig. Om nu staten måste gå in och verkligen ge pengar till de här företagen eller låna ut pengar då, så då tar man ju risk då, om företag går i konken. Att om det då går bättre så ska det finnas en uppsida, som man resonerade med bankkrisen på 90-talet och sådär. Sen är det klart att det finns väldigt stora varningstecken när det gäller att staten ska ta över stora delar av ekonomin. Det finns principiella problem med det. Vi vill ha ett pluralistiskt samhälle och inte ett samhälle där makten är samlad i ett fåtal händer. Det finns ekonomiska effektivitetsproblem, att staten är nog inte en särskilt bra företagsägare, är inte någon som kan styra de här företagen mest effektivt på längre sikt. Det finns politiska problem om det är så att staten börjar använda de här företagen för olika politiska syften, att det ska investeras i någon avkrok någonstans eller det ska användas för jämställdhet eller integration eller vad som helst. Så jag tycker det finns stora problem med det. Så då tycker jag i så fall, om det är så att staten ska ha en uppsida, så kan man ju arbeta med andra sätt med det. Till exempel så här preferensaktier finns det ju, som är någon typ av mellanting mellan vanliga aktier och skulder. Som brukar ha ingen eller betydligt lägre rösträtt i företagen. Så det skulle man kunna arbeta med, eller kanske någon typ av optioner eller aktier med lägre rösträtt, eller att staten inte röstar eller något sånt där.
Okej, så att det här är liksom en liknande lösning som Sandro Skocka var inne på, fast med ett mer begränsat utrymme för staten att påverka vad som händer i själva företagen genom då till exempel preferensaktier.
Ja, och man kan ju bara inflika att det här är ingen debatt mellan Sandro Skocka och Jacob Lundberg, utan de bara för fram förslag på hur den här krisen ska lösas. Men det är ändå lite intressant att här har vi en vänsterekonom och en Timbro-kille som är inne på lite liknande linje.
De drar mer jämnt än vad de brukar göra.
Säkert, ja. Sen ska det då sägas att det här är inte Jacob Lundbergs liksom första alternativ nödvändigtvis. Där man låta staten gå in i företagen, det är verkligen en nödlösning om det skulle behövas. Han tycker att de här tillfälliga sänkningarna av arbetsgivaravgifterna var en bra lösning, även om man skulle vilja se att de gäller mer än bara 30 anställda per företag.
Så helst inte statligt ägande, men om det blir statligt ägande, begränsa impakten av ägandet.
Ja, ungefär. Och det här är då på kort sikt. På längre sikt så föreslår Jacob Lundberg en slags trestegsraket som han tror skulle kunna få Sverige på fötter igen.
Det första steget är helt enkelt att hålla företagen vid liv, så att det gäller att få in likviditet direkt i företagen, till exempel genom lägre arbetsgivaravgifter. Och det andra steget är ju kanske förhoppningsvis till hösten eller något sånt där, när smittspridningen börjar avta och det är dags att stimulera ekonomin igen. Då gäller det att folk ska gå ut och spendera igen, ge pengar i plånboken, klassisk efterfrågestimulans. Och där tror jag att fler jobbskatteavdrag till exempel skulle vara en bra lösning. Lägre skatt på arbetsinkomsten. Det ger breda folklager mer pengar i plånboken som man kan gå ut och spendera. Och samtidigt så är det ju bättre på längre sikt, som är mitt tredje steg, att man vill ha strukturreformer som gör att Sveriges ekonomi fungerar bättre. Och då till exempel ett jobbskatteavdrag vet vi ju ökar sysselsättningen genom att det gör större skillnad mellan bidrag och arbete. Och även andra typer av stimulansåtgärder kan man ju tänka sig som skulle även hjälpa ekonomin på längre sikt. Till exempel lägre bolagsskatt skulle ju öka investeringarna och göra det mer lönsamt att investera.
Och han tänker alltså på att de här sänkta arbetsgivaravgifterna ska vara tillfälliga, för annars kommer det bara spilla över och sänka lönerna till slut. Men att de andra stimulanserna skulle kunna vara mer permanenta.
Okej, men två läsningar down då, en kvar. Alltså gud, vi ligger verkligen inte på latsidan.
Otroligt bra. Snart när vi kommer ut i studion så kommer problem vara borta.
Det är så det funkar. Fantastiskt. Den sista lösningen på krisen. En lösning som inte är en lösning, men ändå är en lösning. Efter det här.
Kapitalet sponsras av Kala.
Ja, vi pratade lite om bilar här på relationen.
Ganska mycket faktiskt. Jag upplever inte att varken du eller jag är så här hyperbilintresserade, men vi pratar om bilar jämt ändå.
Det är kul med bilar.
Det är kul.
Ja. Carla har ju skapat, skulle jag säga, standarden för om man köper och säljer bilar på nätet nu för tiden. Men om jag bara får säga först vad de gör. Carla säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider på carla.se. Alltså en helt digital köpupplevelse.
Mm.
Och de har gjort det med ett maniskt fokus på vad en bilköpare faktiskt behöver. Alltså jag har ju själv stått på olika parkeringsplatser och sparkat på däck. Och det har alla
jag
människor.
Ja. Med.
Jag gjorde en intervju med en av grundarna, Patrik Illerstig, i vår andra podd Marknaden, daterad 25 mars om man vill lyssna. Men där berättar han hur de kom in i det här liksom lite från vänster för att försöka bara återuppfinna hela grejen med att köpa en bil överlag, men framförallt på nätet.
Ja.
Och de har idag, vilket är, det är otroligt ska jag säga, 4,8 i betyg på Trustpilot. Över 600 betygsgivare då.
Mm.
Jag har sett många företagssidor på Trustpilot och det här är nog bland det bästa jag sett någonsin.
Mm.
Man kan ju sälja sin bil till Carla också. Man går in på carla.se, delar lite info om bilen och sen får man en gratis värdering och ett bud. Sen hämtar de bilen helt gratis i hela Sverige. Och så får man pengarna på kontot när de hämtar bilen.
Det här är ju det är någonstans motsatsen till att stå på en grusplätt i Haninge och gissa att man liksom låtsas veta vad en kamrem betyder,
ja,
eller hur sliten skulle kunna vara. Sådär.
Ja, men det är precis så här det ska funka. Vi kommer höra mer från Carla kommande veckor. Men ska man köpa en ny bil eller sälja den gamla eller båda delar, gå in på carla.se, alltså carlamuseet.se.
carlamuseet.se. Stort tack till Carla.
Tack! Hittills har vi då fått en lösning serverad av Sandro Scocco, vänsterekonomen, som går ut på att företagen, ja, så långt det går, borde skjuta till egna pengar för att det innebär trots allt risker att bedriva företag. Men om de inte klarar det så ska staten ta risken och också få en belöning för det, eller liksom få en del av uppsidan.
Och sen fick vi en lösning från Jakob Lundberg på Timbro. Han tycker att man i första hand borde så här stimulera företagen genom sänkta arbetsgivaravgifter och sänkta skatter. Men i värsta fall så är det okej att staten går in och tar en del av risken, men också får en del av belöningen, men inte makten.
Just det, så snarlika förslag kan man faktiskt säga.
Det kan man. Nu är vi då framme vid den tredje lösningen.
Och du sa ju då för reklamavbrottet att det inte är en lösning, men det är en lösning.
Det kommer klarna, jag lovar. Lösningen som inte är en lösning, men som också är en lösning, kommer från
Klaus Bernpaintner. Klaus Bernpaintner.
Han är ledamot i Ludwig von Mises-institutet i Sverige, som är en tankesmedja som håller på med två saker. Libertarianism och österrikisk ekonomi. Har man inte koll på vad det här är för något, så tror jag att det kommer att framgå alldeles strax.
Mm. Och ett ord som jag har lärt mig, som är svårt att uttala, ungefär lika svårt som epidemiolog, det är icke-interventionism. Jag tror att det är sånt de håller på med. Om vi börjar med det vi pratade om innan då, det här med att staten skulle kunna gå in i företag och få aktier i utbyte. Vad tycker Klaus om det?
Ja, alltså om staten nu går in och gör det, så kan man ju resonera för att det inte är mer än rätt då. Att skattebetalarna som är med och finansierar också ska ha en del av kakan.
Så här har vi alltså en situation där alla i programmet är helt överens. Mysigt.
Men?
Jag är av uppfattningen att staten inte ska ta dina och mina skattepengar till att, som de kallar, rädda bolag då.
Så staten ska inte ge pengar till bolagen. Den här likviditetskrisen som vi pratar om så mycket nu, vad ska vi åt den då?
Bra fråga. Det här då som jag tror att det här med libertarianism och österrikisk ekonomi kommer att bli lite mer begripligt. Vi kanske ska säga att ljudkvaliteten i den här intervjun, den varierar lite. Så bli inte rädda nu när den plötsligt är ganska bra.
Det som bör ske är att företagen som krisar själva ska få lösa sina problem. De kan söka finansiering hos aktieägare. De kan söka finansiering hos banken. Det finns procedurer för det här sedan länge. Utarbetade, beprövade. Konkurs är en variant där företagets kapital övergår i någon annans händer.
Med andra ord, staten har inte med företag att göra. Vill man överleva som företag så får man gå till aktieägarna och be om pengar. Annars får man ta ett lån, och funkar inte det så får man gå i konkurs.
Jag tror också att det här är lite så här kärnan i den här österrikiska ekonomiska skolan. Någonting som också kallas för icke-interventionism. Alltså staten ska inte lägga sig i, utan marknaden, det är en mekanism som måste fungera utan att någon försöker påverka den på något sätt.
Jag tänker inte försöka återupprepa det där jättesvåra ordet.
Men man kan ju säga att det är hårda bud i sånt här läge.
Verkligen. Klaus menar att det här är företagandets regler. Alltså som finns av en anledning. Det här är beprövade metoder. Det är genom de här metoderna som näringslivet har växt fram till att börja med. Och en av de metoderna är ju då att företag som inte är livskraftiga nog, de ska konka. Det är till och med nödvändigt, tycker han.
Bara för att SAS konkursar så betyder inte det att flygplanen försvinner. Eller en fabrik går i konkurs så betyder det inte att maskinerna försvinner. Det som händer är, vi tittar ju på finansieringen av ett företag här. Och då får man, det är liksom olika nivåer. Först ska staten ha sina pengar i skatt. Det går före alla andra finansiärer. Sen ska bankerna ha sin del. Sen har du ju företagsobligationer. Och sist av allt så har du aktier. Så aktiekapitalet ryker först. Därefter ryker företagsobligationer. Sen ryker bankerna och sen ryker skatteinbetalningarna. Så det första som händer är att du stryker aktieägarna. Deras del av företaget blir noll. Och i sista hand så äger banken företaget. En bank vill inte driva företag. De är inte bra på det, det är liksom inte deras affärsidé. Om ett företag skulle hamna i bankens händer så skulle de så snabbt som möjligt hitta en köpare för det här. Och själva skulle de förmodligen då få skriva ner en stor del av skulden. Och det som kan hända då är att den ursprungliga ägaren köper tillbaks företaget igen till ett lägre pris. Eller någon annan köper det. Det är liksom ingen panik med den saken.
Om man ska summera Klaus argument så är det väl någonstans, låt företagen bete sig som vuxna människor så kommer det här att lösa sig. Visst, företag kommer gå under, människor kommer absolut att förlora sina jobb. Och visst, vi kommer absolut att gå in i en lågkonjunktur. Men lågkonjunkturer är läkande.
Hur då?
Ja, men så här. Vi kanske ska säga att hans inspelning gick från fantastisk till att krascha här. Så därför tar jag det här. Men det här är vad Klaus menar då. Marknaden kommer att lösa det här av sig självt. Ta typ de som blev permitterade hos SAS. De behövdes inte där. Men det behövdes folk i sjukvården. Så att man omskolade SAS-personal jättesnabbt. Och så löste marknaden det här.
Men det var typ 1% av de SAS-anställda som gick in i den här omskolningen.
Visst. SAS konkade ju inte heller, utan staten gick in och täckte en stor del av lönerna. Marknaden kommer att omallokera resurser och personal mer effektivt igen om vi bara låter den. Alltså, det är det som är lågkonjunktur. Och om vi försöker hindra lågkonjunkturen så kommer den bara bli längre.
Genom att stötta företag som håller på att gå under?
Enligt Klaus, ja.
Vi skapar en väldigt osund kultur på det här sättet. När staten hela tiden finns i bakgrunden och tar förluster för så kallade systemkritiska företag och banker. Det gör ju att de aldrig lär sig hantera risk på ett klokt sätt. Utan man kan alltid ta mer risk än man egentligen borde, därför att man vet
att man blir, ja, någon kommer att lösa ut den till slut. Och bankerna är ju vana med det här sedan länge. Och nu ska vi också börja med inte bara stora företag, medelstora företag, även små företag ska nu förstå att de behöver inte skapa buffertar själva, därför att staten kommer och hjälper dig. Man kan alltså ta större risk, man kan ha mindre kassa och mindre beredskap, mindre buffertar, därför att när det smäller så kan jag socialisera förlusterna. Så det skapar en väldigt, väldigt osund moral egentligen då.
Alltså på ett sätt så är det här rätt mycket som det som Sandro Scocco pratade om tidigare. Att driva företag, det är en riskverksamhet. Alla borde fatta det. Startar man företag så kan det gå konka. Man kan bli betalningsskyldig. Och det Klaus säger nu, det är alltså att alla bolag borde ha en kassa och en buffert som är stor nog för att klara en global pandemi då?
Nej, inte alla.
De företag som vill klara en global pandemi, de bör ha en kassa stor nog för att klara en global pandemi. Jag säger inte vad de bör ha. Det beror på, alltså man måste hela tiden göra en avvägning av de risker som man ser och kostnaden för att hålla beredskap för de riskerna. Och vissa kanske inte tycker att det är värt att klara en global pandemi. De kanske föredrar att gå konkurs. Okay. Andra tycker att nej, till varje pris vill vi överleva en global pandemi. Till varje pris vill du kunna hålla företaget snurrande ett år om det händer någonting. Ja, det gör de så. Jag säger inte att man ska, utan det beror helt enkelt på vad vill man.
Alltså jag tror att vi får kalla det här för någon slags företagsdarwinism. Vill man överleva så får man liksom förbereda sig för att överleva. Och överlever man inte så kommer marknaden anpassas efter det också.
Så den tredje lösningen är, gör ingenting?
Ja, eller kanske mer så här, låt det sköta sig självt.
Härligt! Då har vi tre stycken förslag, alla som lyssnar på det här. Hör av er. Berätta vilket förslag som ni tycker är bäst. Jakob@kapital.se, asa@kapital.se. Svårt att säga vilket som skulle fungera bäst, men vi kan ju säga att den här sista, vi har inte sett så många tecken på att det kommer ske.
Nej, alltså vi har väl snarare sett tecken på att man inte har valt den lösningen, för att det är ju redan för sent att inte göra någonting. Det har ju redan gjorts en massa saker. Alltså folk har permitterats, a-kassan har höjts, lån har delats ut och så vidare och så vidare.
Och Magdalena Andersson har öppnat för att köpa aktier i företagen så att staten inte bara ska kunna ta förlusten utan också få en del av vinsten. Oklart och hur skarpt det där var, jag vet inte.
Ja, men mycket oklart, som mycket annat just nu.
Med det är kapitalet slut. Vi som har pratat heter Jakob Bursell och Åsa Secker. Gunnar Harrius, vår kollega, har gjort det här avsnittet men är tyvärr sjuk och kan inte framföra det.
Kan inte komma till studion.
Kristoffer Krook har mixat och gjort musiken som vi lyssnar på just nu. Klaus Bernpaintner, han har en podd som heter Radio Mises. Sandro Scocco har också en podd, den heter Pengar och politik. Lyssna gärna på dem så får ni fler friska idéer. Vi är tillbaka om en vecka. Hej då!
Hej då!